السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. Vi talade förra veckan om vissa säsonger, högtider och speciella tidpunkter i islam. Vi kommer idag, inshallah ta'ala, tala om vissa visheter bakom detta. Hur vi ska välkomna dessa säsonger och vad som kanske hjälper oss att bli ännu bättre under dessa säsonger. Och vad man ska göra efter dessa säsonger, inshallah ta'ala. Och vi kör på nu till Maghrib, inshallah. I sextiden så ber vi. Och sen om ni vill ha frågor och svar så kan vi fortsätta efter bönen, inshallah. Tayyib. Vad är då visheten med att vissa tider är bättre än andra tider? Vissa månader, vissa dagar? Jo. En av visheterna bakom detta är att Allah subhanahu wa ta'ala är generös. Han vill ge oss belöning. Han vill förlåta oss för våra synder. Så han har gett oss dessa tidpunkter där belöningarna mångdubblas, flerdubblas. Så att vi ska ta vara på dem. Och vi ska uppnå de högsta av nivåer. Till exempel så kanske vi nämnde förra veckan den här om Laylatul Qadr. Mannen som från Bani Israel som kämpade dag och natt i 80 år. Krigade på dagen och fastade och han bad på natten. Och då så sa en av sahaba typ, ja Rasulullah, hur kan vi ens komma i närheten av honom? Och då så fick vi den här natten, Laylatul Qadr. Om du gör goda gärningar där i så är det bättre än 80 år, 83 år ungefär. Så de här tidpunkterna har den nyttan att man ska mångdubbla och fördubbla sina goda gärningar. En annan nytta med de här speciella tidpunkterna i islam är att det är ett väldigt bra tillfälle att förnya sin iman. Att förbättra sig som människa. Vi har alla brister. Vi faller alla kort. Ingen av oss är perfekt. Och iman blir svag. Vår iman blir utsliten. Så alhamdulillah att Allah har gett oss de här tidpunkterna. Där vi kan förnya våran iman. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa i en autentisk hadith. Att imanen, er tro inom er slits ut. Så som ett klädesplagg slits ut. Så be Allah att han ska förnya er iman i era hjärtan. Så är det med iman. Det kan inte alltid vara på topp. Iman går upp och ner, den blir stark, den blir svag. Och den slits ut. Även om du skulle vara en stark muslim. Så slits den ut och måste förnyas. Och det här är då perfekta tillfällen, Ramadan, att förnya sin iman, att komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan nytta med de här tidpunkterna är också att det får många människor att komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur många är det som är vilse? De är långt borta från islam. Och sen provar de på att fasta i Ramadan. De kanske tas till moskén och de får en imanboost. De känner sig starka. Och de stannar kvar på religionen. Eller hur? Så de här säsongerna och tillfällena kan vara någonting som ger ni får folk tillbaka till religionen. Ja. Hur ska vi då välkomna dessa säsonger? Det första vi ska tänka på är att man ska välkomna dem med glädje. En sann muslim blir glad när han får höra att Ramadan är på väg att komma. Man blir glad när man hör att imorgon är det Arafa. Det är Eid. Det är de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Det här gör mig glad, mashallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Säg, gläds över Allahs gåvor och över hans barmhärtighet som är för mer än de rikedomar ni kan samla. Så en sann muslim, han blir glad över Allahs gåvor och Allahs rahma. För det är Allahs gåvor och Allahs rahma är mycket bättre än allting som vi kan samla på oss. Så en sann muslim blir glad. Det här är tecken på iman. Att man känner glädje i hjärtat. Och om däremot en människa känner hat och han ogillar att det är ramadan, att det är id och det är jumma och sådär, då är det här ett tecken på att han ligger väldigt farligt till i sin tro. En sann muslim gillar Allah subhanahu wa ta'alas högtider. Vad som också åligger oss under dessa högtider är ta'zim. Att vi ska högakta dessa högtider, dessa säsonger, dessa välsignade tider. Ta'zim betyder att man ska högakta dem. Man ska respektera dem. Man ska ära dem. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." De som ärar Allahs symboler, det är de som har sann taqwa, Guds fruktan i sina hjärtan. De som ärar Allahs symboler, det är de som har sann Guds fruktan i sina hjärtan. Allahs symboler refererar kanske mest här till hajj och de riter som man gör under hajj. Men versen är faktiskt generell också. Att en sann muslim ska ära och respektera allting som Allah har sänt ner. Allting som hans profet har kommit med sallallahu alaihi wasallam. Så det är en jätteviktig punkt. Att man ska ära de här tidpunkterna. De ska inte vara som andra tidpunkter. Det betyder att man är extra noga när det är ramadan. Det är de här 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Det är Allahs heliga månader. Att man är extra noga med att utföra sina plikter. Man är extra noga med att hålla sig borta från haram. Och man strävar så mycket man kan i att göra sunna gärningar. Så man respekterar och högaktar. Och det här är en väldigt viktig sak, ikhwan. Till exempel, hur ska man respektera salah? Ta'zim as-salah. Det betyder att man gör sina salah. Först och främst att man respekterar bönen och ära bönen betyder att man utför den. 2. Att man utför den så som Allah vill. Med dess villkor, dess pelare, dess obligatoriska moment, sunna moment. Man försöker göra det med uppriktighet och så mycket i enlighet med profetens sunna som man kan, alayhi salatu wasalam. Det här är att respektera bönen. Men den som lämnar bönen helt och hållet, har han respekterat bönen? Den som skjuter upp bönen tills den går ut eller ber den slarvigt, han har inte heller respekterat bönen. Och det här är ett tecken på att han inte har den här taqwa i sitt hjärta. Hans hjärta är inte fyllt med Guds fruktan. Och ett annat tecken är också att den som ärar och respekterar religionen i hjärtat, Koranen och Sunna och dessa högtider, han finner sorg i sitt hjärta när han missar någonting. Han försover sig till bönen. Han mår dåligt. Han känner, nej, det var inte bra. Han kollar på någonting haram. Han sitter med folk som pratar haram. Han känner skuldkänslor. Han mår dåligt. Det här är ett gott tecken. Men om du är livlös, du inte känner någonting i hjärtat, det är likgiltigt om du missar bönen eller ber den i tid eller efter tiden. Då har du saknas det någonting i ditt hjärta. Och det är den här taqwa. Så det här är något väldigt viktigt, att man accepterar och man underkastar sig och finner välbehag i det som Allah Ta'ala har lagstiftat. Man ifrågasätter inte. Man är nöjd med allting. Man respekterar allting från islam. Till exempel idag finner vi vissa muslimer som gör narr nästan och kritiserar att man har skägg. Alltså är det inte viktigt att raka dig och bry dig inte. Och de kanske samma sak om hijab. Att en kvinna har jilbab, täcker ansiktet eller någonting sånt. De är emot detta. Då har man inte respekterat. Man har inte ärat Allah Ta'alas tecken och Allahs religion så som man ska göra. Om du inte har skägg, det är mellan dig och Allah. Men kritisera inte någon som har skägg. Utan vet att det är en plikt i islam. Att alla profeter hade skägg. Du kanske har en brist, du kanske syndar och raka skägget. Men låt dem som har skägg vara och respektera dem. Så det är en jätteviktig punkt också. En annan sak vi ska tänka på när det är säsonger och högtider av gott är att man ska ta vara på dessa högtider. Man ska tävla i gott. Och det här nämnde vi kanske förra veckan, att hela livet är en säsong av dyrkan. Från det att man är mogen tills det att man dör, så gör man goda gärningar. Men vissa tider är bättre än andra. Och en muslim ska generellt sträva efter att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Att komma högre upp i paradiset. Men speciellt under dessa högtider, där ska man offra extra mycket för att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger i Koranen: "Fastabiqul khayrat." Tävla i det goda. "Fastabiqul khayrat." Ni ska tävla i det goda. Allah säger också: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin." Att tävla till er Herres förlåtelse och ett paradis som är lika brett som det är mellan himmel och jord, som är förberett för de gudsfruktiga. Så Allah säger i dessa verser att vi muslimer ska tävla med varandra i det goda. Fastabiqu al-musabaqa wal-musara'a, som båda betyder att tävla och kämpa med varandra. Och det är så en muslim ska vara. Man ska inte vara lat. Man ska inte falla kort och förskjuta saker och ting och vänta. Utan man ska kämpa och försöka vara de som är först, inte vara de som är sist. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Wa la yazalu al-qawm yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah yawm al-qiyamah." Att ett folk fortsätter att komma sent tills det att Allah kommer att förtjäna dem på domedagen. Och i en annan hadith, Allah kommer att förtjäna dem i helvetet. Och det här nämnde han gällande fredagsbönen. De kommer till fredagsbönen, men de kommer alltid sent. Allah kommer att förtjäna dem från att gå in i paradiset på domedagen. En dag som är 50 000 år lång. Så det är inte en god egenskap att man alltid är sist. Man, en muslim ska vara i första raden. När någon frågar om hjälp, man ska vara den första som ställer upp. Någon vill ha ekonomiskt stöd, man ställer upp. Någon vill ha råd, du ställer upp. Du offrar från din tid, det du äger, det du har, för att hjälpa andra människor. Och det är mycket viktigt, ikhwan. För det kommer en dag då man önskar att man kunde komma tillbaka och göra mera. Men det går inte. Hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. Tills det att döden når dem och de säger: "Herre, låt oss komma tillbaka." La'alli amalu salihan fima tarakt. Kanske jag kommer att göra bättre gärningar i det jag har lämnat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Det är bara ord som han säger. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Och framför dem väntar en barzakh fram tills den dagen de kommer att återuppstå. Så man ska inte skjuta upp saker och ting tills det att döden kommer. Utan en sann muslim ska kämpa och tävla med varandra i att göra gott. Och gör man det, wallahi, då kommer man att uppnå de högsta av nivåer. De som Allah subhanahu wa ta'ala säger, då han nämner: "Wassabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im." Att de som tävlar med varandra är gott, det är de som kommer att vara nära Allah och de kommer att vara i ärade paradis. Så muslimer delas in i typ de som syndar och faller kort, de som gör sina plikter och sina obligatoriska saker och inte faller in i haram, ashabul yamin, folket av höger sida, al-muqtasidun. Och sen har vi as-sabiquna bil khayrat, al-muqarrabun, de som tävlar med varandra i att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här är inte många. Qalilun min al-awwalin, thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. De är inte alls många som Allah ta'ala nämner. Men man ska försöka att vara från dem. Och vi har ett fint exempel. Profeterna tävlade i gott. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. De tävlade med varandra i gott. En dag så uppmanade profeten sallallahu alaihi wasallam sahaba till att skänka sadaqa. Så Omar, han sa till sig själv att jag har fått pengar, jag har en summa pengar som jag tänker skänka. Och idag ska jag vinna över Abu Bakr. Ja, om jag inte vinner idag, kallas, då är det kört. Ja, nu har jag chansen att ge mera än Abu Bakr. Så Omar radiyallahu anhu gick hem och han hämtade hälften av sina pengar. Hälften av sin rikedom. Och han gav den till profeten sallallahu alaihi wasallam som skulle ge den till fattiga. Och då så frågade profeten alaihi wasallam honom: "Ja Omar, vad har du lämnat till din familj?" Och då så sa Omar: "Jag har lämnat lika mycket. Den här är hälften och lika mycket finns kvar till min familj." Och då kommer Abu Bakr radiallahu anhu med allt han äger. Allt. Och då så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: "Vad har du lämnat till din familj?" Och då så säger han: "Jag har lämnat till dem Allah och hans profet. Yani Allah kommer att ta hand om min familj." Och då så sa Omar till sig själv att jag kommer aldrig att vinna över denna man. Yani khalas, Abu Bakr han är bäst. Finns ingen bättre muslim efter profeterna än Abu Bakr radiallahu anhu. Så kolla vilken stark yakin han hade. Att han skänkte allt han hade. Men här säger också ulema att Abu Bakr ägde mark och hus. Och han hade odlingar och sånt. Så att det skulle komma nya pengar. Förstår ni? Inte att du offrar allt du har och sen så sover i en låda på gatan. Det är inte det som man säger. Utan du kanske har pengar i plånboken. Du skänker allt du har. Men du får nya pengar i slutet på månaden. För man har också en skyldighet i islam att ta hand om sin familj. Och att försörja sig själv. Och inte vara beroende av andra. Jag läste också en fin berättelse idag om, jag tror det var Abu Musa al-Ashari. När han var precis vid dödsbädden så sa de att han dyrkade Allah otroligt mycket. Han är gammal man, jättemycket, så att folk tyckte synd om honom och sa: "Ta det lugnt." Och då så sa han: "Har du inte sett hästar när de tävlar? De ger allt de har innan mållinjen. Jag befinner mig där nu." Och så fortsatte han tills han dog. Ja, det är så man ska vara. Allah måste. Så man ska tävla med varandra i gott. Och det omfattar att göra sina plikter. Det som är obligatoriskt. Det man är skyldig att göra. Det som Allah har gjort obligatoriskt. Att be sina fem böner. Betala zakat. Fasta ramadan och så vidare. Det här måste man göra. Tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen kommer att tävla med varandra i att göra frivilliga gärningar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa i en autentisk hadith att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb." Att den som skadar eller sårar en av mina awliya, en av dem som jag älskar, de troende, har jag förklarat krig emot. Och den här hadithen visar hur otroligt farligt det är att skada och såra och baktala de som Allah subhanahu wa ta'ala älskar, hans awliya. Den som gör det är i krig med Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah: "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ." Att det finns ingenting som för en tjänare närmare till mig och som jag älskar mera än de saker som är obligatoriska. Vad är det bästa man kan göra för att närma sig Allah? Det som leder till de högsta av belöningar, att göra sina obligatoriska gärningar. Och sen säger Allah: "وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيِّ بِالنَّوَافِلِ." Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar tills det att jag älskar honom. Och om jag älskar honom, då blir jag hans hörsel han hör med, hans syn han ser med, hans hand han greppar med, hans fot han går med. Om han ber mig kommer han att få, och om han söker skydd kommer jag att skydda honom. En människa närmar sig Allah med obligatoriska gärningar. Och sen fortsätter han att närma sig Allah med frivilliga gärningar. Tills det att han uppnår Allahs kärlek. Och kallas, efter att du har fått Allahs kärlek, då har du nått den högsta nivån. Den nivån där Allah subhanahu wa ta'ala kommer att skydda dig och hjälpa dig. Så pass att du inte kollar, Allah kommer skydda dig så att du inte kollar på det som han ogillar. Du inte lyssnar på det som han ogillar. Du inte gör det med handen som han ogillar. Och du går inte mot det som han ogillar. Utan bara att du använder dessa med allt det som Allah gillar. Och om du ber, du får. Om du söker skydd, så skyddas du. Och det här är Allah ta'alas awliya. De som är närast till honom. Och jag hoppas att Allah ska göra oss från dem, inshallah ta'ala. Men det här bevisar generellt hur viktigt det är att göra sina plikter. Och att göra frivilliga gärningar. Och hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att man inte ska ge företräde till sunna gärningar framför obligatoriska gärningar. Det finns de som är okunniga. Och de lägger stor fokus på frivilliga gärningar. Och försummar eller försenar eller tar lätt på de obligatoriska gärningarna. Exempel. En person kanske ber sunna böner eller skänker pengar och så vidare till fattiga och andra, medans hans egen mamma och pappa är i behov av hjälp. Ja. Han går och hjälper sina bröder och systrar och han är snäll mot dem och god mot dem. Men hemma, personen respekterar inte sina föräldrar, lyder inte sin mamma och pappa. Får sina föräldrar att gråta kanske till och med. Är det här en bra muslim? Ja. Vem kommer först? Ja. Föräldrarna, mamma och pappa kommer först, wallahi. Över alla människor på hela jorden. Spelar ingen roll om alla skulle ropa på dig, kom ut och hjälp oss. Och mamma säger, kom och hjälp mig. Vem skulle du gå till? Mamma. Vem skulle lyssna på mamma? Och därför så när man frågade profeten alaihissalam, vem har mest rätt till min vänlighet? Han sa din mor. Och sen din mor och sen din mor och sen din far. Kompisar och sånt nämndes inte ens. Förstår ni? Så det här är ett exempel på hur folk ibland glömmer det som är wajib och de gör det som är sunna. Det här ska man akta sig för. Tayyib. Vad som också är väldigt viktigt under dessa heliga månader är att inte synda. Vi nämnde den här versen förra veckan. Inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa samawati wal ard. Minha arba'atun hurum, dhalika ad-din al-qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah azza wa jalla nämner denna aya att i ödet är det skrivet att månaderna är 12. Månaderna är 12. Den dagen han skapade himlarna och jorden. Och från dessa finns det 4 heliga månader. Detta är den sanna religionen, så förtryck inte er själva under dessa månader. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa att Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han skapade 12 månader. Och han nämner att man ska inte synda under dessa 12 månader. Och sen betonade han och specificerade de 4 helgade månaderna. Att man ska inte synda under dem. Ja, det vill säga, enligt folket av tafsir, att på samma sätt som goda gärningar mångdubblas under dessa heliga månader, så mångdubblas också synderna. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. En muslim ska generellt försöka att låta bli att synda. Men speciellt under dessa heliga tider. Du befinner nu under de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Försök göra så mycket gott som möjligt. Och försök att låta bli att synda. Att låta bli att synda är en av de bästa gärningarna. Om du väljer mellan det och kanske göra mera sunna böner och mera sunna fasta, eller att lämna det som är haram, och att lämna det som är haram är viktigare. För det som är haram skadar människan. Så det är från de bästa av gärningar att lämna det som är haram, och speciellt under dessa heliga tider. Och det här är också från en ta'zim, att ära och respektera Allah Ta'alas heliga månader och tider och det Allah Azza wa Jal har skapat. Det är också viktigt under dessa säsonger att ta hand om sin familj, sin fru och sina barn. Att inte bara tänka på sig själv, utan att också försöka uppmana sin familj till att göra goda gärningar. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidalun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Troende, rädda er själva och er familj från en eld vars bränsle är människor och stenar, och över den finns stränga och hårda änglar som vakar. De faller inte kort i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, utan de gör det de har beordrats. Så denna aya nämner Allah subhanahu wa ta'ala att man ska rädda sig själv och sin familj från elden. Och sen beskriver han elden med denna beskrivning. Att rädda sig själv från elden betyder att man gör det Allah vill att man ska göra. Man håller sig borta från det som är haram. Och rädda sin familj betyder att man beordrar dem med gott. Man påbjuder det som är gott, man förbjuder det som är ont och man lär dem också vad som är rätt. Jätteviktigt. Man kan inte försumma sin familj. Som vissa, de säger vi ska åka och göra da'wa, lämna sin familj och deras familj är i störst behov av da'wa. Det är fel. Familjen är den största skyldigheten. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa i en autentisk hadith: "Kullukum ra, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ni är alla ansvariga över någonting och ni kommer alla att frågas om ert ansvar. Al-amir ra'in, ledaren är ansvarig. Och mannen är ansvarig för folket i hans familj, hans hus. Och kvinnan är ansvarig för folket i mannens hus. Hon är också ansvarig över barnen. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ni är alla ansvariga och ni kommer alla att stå till svars för de som är under ert ansvar. Så det här är någonting som är väldigt viktigt. Ansvar. Skyldigheter som man har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Familjen. Allah al-musta'an. Så man ska uppmana sin familj till gott. Och där finner vi också i sunna att profeten alaihissalam under de 10 sista nätterna brukade dyrka Allah ännu mera och han väckte sin familj så att de också skulle dyrka Allah. Och han gjorde dua att Allah ska ha rahma, och det här är generellt hela året. Allah ska ha rahma över den man som vaknar och ber på natten och sen skvätter han vatten i sin frus ansikte och han säger gå upp och be. Och samma sak han gjorde dua för kvinnan som går upp och ber och sen väcker sin man och skvätter vatten i ansiktet och säger gå upp och be. Så att de gärna samarbetar i gott och i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Det finns vissa saker som också hjälper människan att bli, gärna ta vara på de här tidpunkterna, de här heliga säsongerna. Och självklart den första av dem är att känna till dessa säsonger. När är det Dhul-Hijja och när är det Ramadan och när är det Lailatul Qadr och när är den bästa timmen på Jum'a och så vidare. När är det bästa timmen på natten så att man kan ta vara på dem. Men tyvärr ibland så finner vi att åren går och månaderna går och wallahi vi vet inte ens om att det är en helig månad. Eller hur? Hur många av oss visste att det var en Dhul-Qa'ida? Hur många vet att det är Muharram, Rajab? Vem har visst att det var Rajab månad 7 till exempel? Och så vidare. Yani, när man inte bor i ett muslims land så blir det svårt att hänga med. Men man ska försöka att känna till dessa tider. Och också att känna till vilka gärningar som är bäst under dessa säsonger. Det är också en viktig punkt. Att vi har vissa tidpunkter som är bättre än andra. Och under dessa tidpunkter så finns det gärningar som är bättre än andra. Att känna till dessa. Och vi kommer inshallah kanske komma tillbaka till det senare. Vad som också hjälper människan att ta vara på dessa tidpunkter är att känna till att livet är kort. Vi har inte mycket tid på oss och döden väntar runt hörnet. Så att man tar vara på tiden. Att också ha en stark vilja eller himmatul aliyah. Att ha en stark viljekraft inom sig. As-sidq, uppriktighet med Allah subhanahu wa ta'ala. För har du uppriktighet med Allah subhanahu wa ta'ala så kommer Allah att öppna för dig. Och uppriktighet med Allah betyder att du verkligen går in för att göra någonting för Allahs skull. Lyssna på denna vackra hadith. En man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam innan precis vid kriget, jihad. Och han sa, ja Rasulullah, jag svär en ed till dig att jag vill bli träffad här med en pil. Alltså jag kommer kriga tills jag önskar att jag blir skjuten här i pannan. Så mannen gick ut i kriget och så sa han självklart, och jag får gå in i paradiset. Och då så sa profeten alaihissalam till honom: "In tasduqullah yasduquka." Yani om du är ärlig med Allah kommer Allah att vara ärlig med dig. Så mannen väntade lite och sen gick han in i striden. Och man kom och bar honom till profeten Muhammed s.a.w. efteråt. Han hade dött som martyr. Och subhanallah, precis där mannen pekade hade han blivit träffad av en pil. Och då så sa profeten s.a.w. är det verkligen han? Då sa det han. Och då så sa han, han var ärlig med Allah, så Allah var ärlig med honom. Men han verkligen önskade någonting och offrade någonting för Allahs skull, och han fick detta tillbaka då. Och Ibn al-Qayyim, han säger att den som är ärlig med Allah och uppriktig med Allah i alla hans angelägenheter kommer Allah att göra saker för han aldrig kunde föreställa sig. Subhanallah. Ja. Vad som också är viktigt är att ha tålamod, att inte ge upp, att orka kanske fasta eller be och så vidare. Det kräver tålamod, att det inte bara är någonting man gör en dag eller en vecka, utan man försöker att vara konstant i detta. Att ha stark iman, att ha gott hopp om Allah subhanahu wa ta'ala, och att rannsaka sig själv. Att alltid försöka bli en bättre människa. Och rannsaka sig själv och tänka, vad har jag för fel, vad har jag för brister och så vidare. En annan sak som hjälper oss att bli bättre människor är att ta de rättfärdiga till förebilder. Att ha rättfärdiga som förebilder. Hur var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam under dessa 10 dagar? Hur var profeten alaihi wasallam under Ramadan? Vi ska försöka att vara som honom. Eller hur? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah säger att ni har sannoliken ett gott exempel i Allahs sändebud. Så man ska försöka att vara som honom. Och inna khairul hadj, hadj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Och den bästa av vägledning är Muhammeds vägledning alaihi wasallam. Och sen har vi också de 3 första generationerna. Som profeten alaihi wasallam sa, att de bästa av folk är min generation, och sen de efter och sen de efter. Det här är de bästa av människor, de så kallas för salaf och saleh. De som man ska försöka att eftersträva att vara som. Så kolla hur de var under dessa säsonger. Hur de dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och försök vara som dem. En annan sak som man ska tänka på och akta sig för under dessa säsonger är qutta'u turuk. Och det betyder generellt, yani, de som, vad säger man, rånar folk i vägen. Ni vet, ibland man reser så finns det folk som stoppar och rånar folk i vägen. Om Allah skyddar oss. Men när ulema pratar om qutta'u turuk, de menar inte dem. De menar de som hindrar dig och rånar dig från religionen. De rånar din iman. De rånar din tid. De rånar din menhaj och så vidare. De som hindrar dig från att nå till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är de riktiga tjuvarna. De riktiga rånarna. De har många skepnader, dessa människor. Shiatin, kuffar, ahlul bid'a, ahlul ma'asi, folket av synder. Och det här ska man då akta sig för. Och profeten alaihissalam har betonat i många hadither att en muslim ska inte ta dåliga människor till vän. Han sa, al-mar'u ala dini khalilihi. Personen är på vägen och religionen av sin vän. Så tänk på vem ni tar som vän. För vissa dåliga vänner kan vara nycklar till ont. De öppnar dörren till ondska. Så kom, vi går och festar. Kom, vi går och röker på. Kom, vi går hem till tjejer och så vidare. Och människan är svag och följer med. Då har den här människan varit en väg och en dörr till ondska. A'udhu billah. Utan man ska istället vara en väg och en dörr till gott. Som uppmuntrar folk till gott. Och välja sina vänner väldigt försiktigt. La tusahib illa mu'mina. Profeten alaihissalam, han sa, ta endast en troende till vän. Sen subhanallah. Man ska också akta sig för de saker som dödar din tid. Och det intressanta är när ulema pratar om det här för 700 år sedan, 800 år sedan. När jag satt och tänkte idag, vad var det som dödade tiden för 800 år sedan? Vad kunde man göra för något? Idag har man uppfunnit apparater av olika slag som är bara till för att döda tiden. Facebook, Twitter, internet, TV, Xbox, PlayStation, mobiltelefonen. Är ni subhanallah, om vi skulle lägga ner lika mycket tid på att studera islam som vi lägger på de här sakerna, mashallah, om man skulle vara ulema. Eller hur? 7-8 timmar om dagen kanske vissa lägger. Mer. Om vi skulle lägga den här tiden på islam och dyrka Allah och lära oss religionen, khalas igen. Allah al-mustan. Så apparater som är byggda för att döda tiden och ta oss bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska akta sig och försöka att inte slösa bort sin tid. Väldigt viktigt. Och Ibn Qayyim, han pratar om att man ska inte sova för mycket. Man ska inte äta för mycket. Man ska inte beblanda sig mycket med folk som slösar tid. Man ska inte snacka för mycket och så vidare. Så vad ska vi då säga om de här sakerna som finns idag? Allah mustan. Vi ska nu avsluta med att nämna en kort sak här. Och det är, hur ska man vara efter det att man har gjort goda gärningar? När Ramadan är slut, efter att man gjort hajj, efter att man har gjort till exempel salat på natten, efter dessa 10 dagar. Hur ska man vara? Det är en väldigt viktig fråga. Vi kommer nämna lite punkter, inshallah. Det första är shafaqa. Man ska vara rädd för att ens goda gärningar inte accepterats. Man ska inte känna sig så här säker, utan man ska vara rädd. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." De som skänker av det de har fått, samtidigt som deras hjärtan fruktar att de ska tillbaka till sin herre. Vad gör de? De skänker av det de har fått till fattiga och behövande, samtidigt som de är rädda i sina hjärtan att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radiallahu anha, hon frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: "Är det här de som stjäl och dricker alkohol? Är det de som är rädda?" Och då så sa profeten alaihi wasallam: "La ya bint as-siddiq." Nej, Abu Bakrs dotter. Det är de som fastar och de ber och de skänker pengar, men de är rädda att deras gärningar inte accepteras. Allah musta. Så en sann muslim, han är också självkritisk. Att hade jag uppriktighet när jag skänkte dessa pengar? Gjorde jag det för Allahs skull? Gjorde jag detta i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam? Man kanske ser sig själv som så låg inför Allah subhanahu wa ta'ala, så värdelös, att vem är jag att belönas eller få mina gärningar accepterade och så vidare. Och man ska absolut inte vara ha al-gurur och al-ujb, tro att man är någonting, att Allah har någon slags skyldighet mot oss. Man ska vara väldigt försiktig. Och man ska alltid hoppas på att Allah subhanahu wa ta'ala accepterar ens gärningar. Så hur ska man göra? Jo, man ska sträva i att göra goda gärningar. Taib. Och man ska ha uppriktighet och göra dem i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Och sen så ska man också hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala accepterar ens gärningar. Man ska tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och tre, man ska också vara rädd för att de inte accepteras. För Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-Maida: "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah accepterar endast från de gudfruktiga. Och är vi gudfruktiga? Vi hoppas, inshallah. Så det här är en viktig sak. Att efter Ramadan ska man inte tro att mashallah, nu har jag kontot följt med hasanat. Utan man ska hoppas. Därför som selef, de brukade be Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera det de har gjort. Och vi kanske kommer nämna det senare. Och det är faktiskt nästa punkt då. Att man ska be Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera det man har gjort. Vi finner att profeten Ibrahim a.s. tillsammans med Ismail bygger Kaaba på Allahs beordring. Samtidigt så ber de: "Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim." Våran Herre, acceptera från oss. Du är den allhörande, den allvetande. Vem? Allahs, en av Allahs bästa profeter. Och han var den bästa mannen på jorden på den tiden. Tillsammans med en annan profet bygger Allahs bästa hus i Allahs bästa stad på Allahs beordring, och han är rädd att hans gärning inte ska accepteras. Han ber att den ska accepteras hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah al-musta'an. Och samma sak när profeten al-Aliyah offrade. Vad sa han? Han sa: "Bismillah, och Allah accepterar från Muhammed och Muhammeds umma. Acceptera mitt offer och acceptera också från min umma." Så allt det här är bevis för att man ska be Allah att acceptera det man har gjort. Man ska också vara tacksam till Allah för att man har fått fasta Ramadan. att man har fått skänkt pengar till behövande, att man har åkt på hajj och så vidare. Tacksam till Allah. Vem var det som vägledde dig? Det var Allah. Vem var det som gav dig tawfiq, framgång att kunna göra denna gärning? Det var Allah subhanahu wa ta'ala. Så belöningen du får av Allah är på grund av Allahs gåva till dig. Så det goda man gör kräver också tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man är tacksam. Och sen också att man ber om förlåtelse efter att man har gjort goda gärningar. Och ni vet ju efter salat, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Vad säger man? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tre gånger. Efter hajj, thumma afidu min haythu afada an-nas wa astaghfirullah. Gå sen där vid Muzdalifa, dit folket går, och be Allah om förlåtelse. Och så vidare. Efter nattbönen, be om förlåtelse. Varför? Ska man be om förlåtelse efter att ha gjort goda gärningar? Är det någon som vet? Varför ska man be om förlåtelse efter att ha gjort goda gärningar? Jalla, ikhwan, det här ska ni veta.
Man kanske inte har gjort dem så bra. Så...
Precis. För att hur väl vi än försöker så kommer vi alltid ha brister i bönen eller fastan eller hajj och så vidare. Vem av oss är perfekt? Vem ber med perfekt 100% inlevelse och gör inte minsta felet i bönen? Ingen. Så därför, när man säger astaghfirullah efter bönen, så är det inshallah för att komplettera de brister man har gjort i bönen. Och man ska också akta sig efter Ramadan och efter de här högtiderna att göra de gärningar som nollställer ens goda gärningar. Det finns vissa saker som nollställer ens gärningar. Som till exempel ögonkänneri, ria, sum'a, att man vill visa upp sig. Eller men, du skänker pengar till fattiga, men du vill ha någonting tillbaka. Och du går till de här personerna och säger, jag har gett dig pengar, varför är du inte snäll mot mig? Varför får inte jag någonting tillbaka av dig? Jag har varit så snäll mot dig. Det här kallas för en män. Och Allah nämner i Koranen, det här förstör dina hasanat. Din belöning blir noll. Så man ska akta sig för att nollställa sina goda gärningar också. För det finns gärningar som förstör de goda gärningarna. Och det kommer vi inshallah kanske prata om någon annan gång. Och sista punkten innan vi ber inshallah är kunskapen om att goda gärningar fortsätter. Ramadan slutar, men det betyder inte att goda gärningar tar slut. Hajj och de 10 dagarna av Dhul-Hijja slutar, det betyder inte att de goda gärningarna tar slut. Utan de goda gärningarna fortsätter. Hur länge ska man göra goda gärningar? Tills man dör. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dyrka din herre tills du når övertygelsen. Alltså döden. Allah säger här, dyrka din herre tills du dör. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att när människan dör, då slutar hans gärningar att öka. Förutom sadaqa, almosa som han skänkte, som fortsätter att generera belöning. Eller kunskap som gynnar andra människor han har lämnat efter sig. Eller ett barn som ber för honom. Men här så sa profeten alaihi sallam att gärningarna fortsätter till döden. Och när man dör, khalas, då slutar det att plussas på goda gärningar. Förutom de här goda gärningarna, vars frukter fortsätter att ge resultat efter ens död. Så det här är några korta råd för oss, hur vi ska förhålla oss inför dessa välsignade dagar och livet generellt, inshallah och ta'ala. Och vi fortsätter inshallah med frågor och svar efter salat. Wa assalamu alaikum.